Sedan har vi sedvanlig fika.
And then we'll have tea, coffee as usual.
Och sen får vi se vad som händer efter det.
And then we'll see what happens.
Så har du tryckt? Ja, okej. Så vi är redan i sändning. Så här vi ber att du välsignar de här tankarna.
So Lord, we pray that you will bless these thoughts.
Vi tackar dig för ditt ord.
And we thank you for your word.
Som är för evigt fast i himlen.
Which has been established forever in heaven.
I Psaltaren 119:89.
In Psalm 119:89.
Och vi tackar dig Jesus för att det är en grund för våra liv.
And we thank you Jesus that this is the foundation of our life.
Och vi ber Jesus att du skulle ta fram den mening som finns i den då vi predikar ditt ord idag.
And we pray that you will get the meaning out of it when we preach your word today.
Let's sing out our tankarna.
And just bless these thoughts.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.
Vi började förra gången att tala lite grann om kyrkan.
Last time we began to speak a little bit about the church.
Och vi sa att många människor har en idé om vad kyrkan är.
And we said that many people think they know what the church is.
Man tänker sig att det är en byggnad.
They think that it's a building.
Man tänker sig att det är en mänsklig organisation.
They think it's a human organization.
Man sätter kanske något någon etikett på den.
Maybe they put a label on it.
Den är luthersk.
It's a Lutheran.
Eller den är pingst eller baptist eller vad det kan vara.
Pentecostal or Baptist.
Men de här koncepten är egentligen inte bibliska.
But these concepts are actually not biblical.
Bibeln talar om att kyrkan egentligen är någonting helt annat.
The Bible really says that the church is something completely different.
Kyrkan är inte en organisation.
It's not an organization.
Kyrkan är en organism.
But an organism.
Och Bibeln talar mycket om detta.
And the Bible mentions this a lot.
Men människor har svårt att greppa det här.
But people find it hard to understand.
Man säger, ja men man ska gå till kyrkan, en speciell byggnad på en speciell plats.
They want to go to church and it's a special building in a special place.
I Johannes 4.
And in John 4.
Så möter Jesus en samaritisk kvinna.
Jesus meets the Samaritan woman.
Och hon säger, vi tillber på det här berget.
And she says that we worship on this mountain.
Men hon säger, ni judar, ni tillber i Jerusalem.
And then she says, you Jews, you worship in Jerusalem.
Ni har ett tempel där.
You have a temple.
Och säger, vilket är rätt?
And which is the good thing to do.
Och Jesus svarar att, inget del.
And Jesus says, none of it.
Och så säger han, den tid kommer.
And he says the time will come.
Ja, den är faktiskt redan här.
And actually it's here already.
Då sanna tillbedjare.
When true worshipers.
Tillber i ande också.
We worship in spirit and truth.
Det vill säga, det är inte en plats.
So this means that it's not a place.
Det är inte en tid.
And it's not a time.
I Efesierbrevets fjärde kapitel.
In Ephesians 4.
Och de första tre verserna.
And the verses 1-3.
Som vi kan läsa. Som inledning här.
We can read it as to start with.
Efesierbrevets fjärde kapitel. Med början i vers 1. Det är aposteln Paulus som skriver.
This is the apostle Paul writing.
Jag uppmanar er därför, jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått.
I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called.
Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärn.
With all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love.
Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band.
Endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace.
Vi kan läsa några verser till.
And we can read a few more verses.
Vers 4.
Verse 4.
En kropp.
There's one body.
En ande.
And one spirit.
Liksom ni kallades till ett hopp.
Just as you were called in one hope.
Det som tillhör er kallelse.
Of our calling, of your calling.
En Herre.
One Lord.
En tro.
One faith.
Ett dop.
One baptism.
En Gud.
One God.
Som är allas fader.
And father of all.
Han som är över alla.
He is above all.
Genom alla
i
alla.
And through all and in you all.
Så förra gången så talade vi lite grann om vad kyrkan är.
Last time we mentioned what the church is.
Och vi definierade den som Kristi kropp på jorden.
And we defined it as the body of Christ on earth.
Det är som sagt en speciell plats, en speciell tid.
And it's not a special place and a special time.
Lutherska bekännelsekyrkan har ett möte här i samma byggnad idag.
There's a Lutheran church meeting in the same building here today.
Det är samma kyrka.
It's the same church.
Vi är i två olika rum.
We are in two different rooms.
Men har jag satt min tro på Jesus Kristus?
But if I believe in Jesus Christ.
Då är jag del av hans kropp.
Then I'm part of his body.
Oavsett vilken samfundsstämpel jag har.
And it doesn't matter which church you belong to.
Och det är en underbar tanke.
And this is a wonderful thought.
Och jag vill tala om idag vad som är kyrkans högsta prioritet.
And I want to talk about today is what is the main priority of the church.
Förra veckan så såg jag i tidningen att det skulle komma något program om sekulariseringen i Sverige.
Last week I saw that there would be a program about the secularization of Sweden.
Jag la inte så mycket vikt vid det.
I didn't think so much about it.
Men vid något tillfälle så råkade det vara så att när jag gick förbi TV:n så var det just det programmet som stod på.
But then I happened to walk past the TV and the program was on.
Och i vanlig ordning då så var det några stycken som satt i en studio och diskuterade, tyckte att de var viktiga.
And as usual there was a few people sitting in the studio and they were discussing and thinking they were important.
Och det var då en man som jag antar då skulle företräda teologi från ett lutherskt perspektiv.
And there was one man who was the one who knew something about theology from a Lutheran perspective.
Men hur han snodde in sig i sin argument, det kan jag inte riktigt redogöra för.
But I can't quite tell you how he got involved into his argument.
Sen var det en kvinna som skulle föreställa troende då på något sätt.
And then there was one who was meant to be a believer in somehow.
Hon kom aldrig till tals.
They never let her speak.
Och sedan så var det då den här programledaren.
And then there was the leader of the program.
Och han var oerhört entusiastisk.
And he was so enthusiastic.
Och han liksom hade frågor och han var hela tiden så här engagerad och aktiv.
He asked questions and he was so enthusiastic all the time.
Och sen då den fjärde mannen.
And then the fourth man.
Det var alltså Göran Greider.
Det var Göran Greider.
Jag vet inte om ni vet vem han är.
I don't know if you know who he is.
Men han var tills för något år sedan chefsredaktör för Dala-Demokraten.
But until a few years ago was the head editor of a newspaper.
Och ja, håret står åt alla håll, det lilla han har.
And his hair is sticking up, the few hairs that he has.
Och han har alltid mycket att säga.
And he has a lot of things to say all the time.
Och jag blev så full i skratt liksom. Jag tänkte den här gruppen liksom, och de pratade i mun på varandra och det var total kaos.
And I thought it was so funny, these people were speaking all the time and there was total chaos.
Men det kan ingen ställa sig upp och säga liksom att det finns en levande Gud i himlen.
And I thought, can no one get up and say that there is a living God in heaven?
Och han har skrivit sitt ord, Bibeln.
And he has written his word, the Bible.
Och du behöver inte tro på det.
You don't have to believe in it.
Men om man gör
but if you do,
så finner ni evigt liv där.
You'll find eternal life.
Men så långt kom de inte.
But they never got so far.
Och Göran Greider, han hade då, han sa liksom, ja, det finns många olika religioner.
Göran Greider said, well, there are many different religions.
Och många av dem finns representerade i Sverige.
And many of them are represented in Sweden.
Men han sa liksom, jag är inte så intresserad av vad de står för.
But I'm not so interested in what they want to say.
Utan istället så sa han så här att ge mig istället.
And he said, instead give me.
Ge mig istället det bästa av alla de här.
And then he said, give me the best of all these.
Och så kan vi leva i samförstånd.
And then we can live in harmony.
Ja, och tänker man bara ett enda problem då.
And that's just one problem, Göran, I thought.
Det är inte du som bestämmer vad som är rätt.
It's not, you don't decide what is right and wrong.
Alltså, finns det en levande Gud i himlen?
If there is a living God in heaven.
Då är det han som bestämmer.
Then he's the one who is in charge.
Punkt, slut.
And that's the end of it.
Ja. Och jag vet inte varför det ska vara så svårt att säga, liksom få detta klart. Finns han inte? Okej!
Okay. I don't know why that's so difficult to understand. If he doesn't exist, that's okay.
Vill du gå ut och utmana honom?
And if you want to challenge him?
Så står det där helt fri.
And that's up to you.
Jag ska inte försöka hindra det.
I won't stop you.
Men för mig är bevisen för att Gud finns så överväldigande
But for me, the evidence for the existence of God are so overwhelming.
Och Bibeln säger samma sak om alla människor.
And the Bible says the same about everyone.
I Romarbrevet 1.
In Romans 1.
Står det att det är uppenbart i skapelsen.
It says that it's obvious in creation.
Att skapelsen har en skapare.
That creation has a creator.
När jag söker Gud så är det början.
And when I seek for God, that's the beginning.
Det är början på att finna honom.
That's the beginning of finding him.
Att erkänna hans existens.
To acknowledge that he exists.
Men också att erkänna och inse sin egen syndfullhet.
But also to acknowledge your own sinfulness.
Nej, jag har inga problem. Jag har ingen synd i mitt liv.
No, there's no sin in my life.
Kanske jag har begått något misstag någon gång.
Maybe I made a mistake now and then.
Men någon synd.
Sin?
Nej, no. Det tillhör inte vår tid.
No, that's not for our days.
Det har någonting med. Men Bibeln definierar synd på det sättet att vi har kommit bort från Gud.
But the Bible defines sin as us not being with God.
Så med andra ord, om jag har den minsta lilla synd.
If I have the smallest sin, in other words.
Det vill säga när jag mäter mitt liv mot Guds norm.
When I measure my life against the standard of God.
Ja, då har jag syndat mot en helig Gud.
Then I have sinned against the holy God.
Och då är jag förlorad.
And I am lost.
Så enkelt är det.
It's so simple.
Så är väldigt enkla svar på svåra frågor.
Very simple answers to difficult questions.
Jag läste också det någonstans.
I read this too somewhere.
Man säger att folk har enkla svar på svåra frågor.
They say that people have simple answers to difficult questions.
Det är precis det som den här boken handlar om.
And that's exactly what this book is about.
Det är vi som krånglar till det.
And we try to make it difficult.
Det är inte Gud som krånglar till det.
It's not God trying to make it difficult.
Och jag tänkte just på det liksom att det finns en levande Gud i himlen.
And I was thinking that there is a living God in heaven.
Han har gett sitt vittnesbörd.
He's given his testimony.
Genom sitt ord.
Through his word.
Som vittnade om att han skulle sända sin son in i världen.
And it testifies to him sending his son into this world.
Och i Galaterbrevet 4:4.
And in Galatians 4:4.
Så står det att när tiden var fullkomlig.
This is when time was ripe.
Då sände Gud sin son in.
God sent his son to the world.
Så hela gamla testamentet förberedde oss på denna tid.
So the entire Old Testament is preparing us for this time.
Nya testamentet förklarar vad som hände.
And the New Testament explains what's happening.
Och de harmoniserar fullkomligt och perfekt.
And they harmonize completely.
Vi har en hel bibel.
And we have a complete Bible.
Så vad är kyrkans högsta prioritet?
So what is the main priority of the church?
Vi lever i en väldigt föränderlig värld.
We live in a world that's changing.
Och vilken roll ska kyrkan ta?
And what must be the role of the church?
Paulus skrev de här tankarna från Efesus.
Paul wrote these thoughts from Ephesus.
Efesebrevet är en av de så kallade fyra fängelseepistlarna.
Ephesians is one of the so-called prison epistles.
Paulus hade blivit fängslad.
Paul was put in prison.
Han hade förts till Rom.
And he was taken to Rome.
Därför att han var en romersk medborgare.
Because he was a Roman citizen.
Och han ville inte dömas av judarna.
And he didn't want to be judged by the Jews.
För han visste att om han skulle dömas av dem.
Because he knew that if he was judged by them.
Så skulle de verkligen döma honom på det hårdaste möjliga sätt.
They were given the most harsh sentence.
Och han hade inte gjort något fel från Roms perspektiv.
And he had done nothing wrong from the perspective of Rome.
Så han tog fram sitt romerska pass.
And he took his Roman passport.
Så jag är romersk medborgare.
And said, I'm a Roman citizen.
Jag vill stå inför kejsaren.
I want to come before the emperor.
Och de hade inget val än att skicka honom till Rom.
And they couldn't do anything but send him to Rome.
Där hamnade han i en husarrest.
And he was put into a rest in a house.
Han satt fängslad i
custody in a house.
Ett eget hus.
And he was imprisoned in a house of his own.
Fanns alltid en romersk eller flera romerska soldater.
There was always one or more Roman soldiers there.
Men han hade frihet att ha besökare.
But he was free to receive visitors.
Så folk kom och gick.
So people came and went.
Och gissa vad han gjorde.
And guess what he did.
Han vittnade om den levande Gud.
He was witnessing about the living God.
Om hans frälsningsplan.
And about his plan of
salvation. Och hur människan kan få förlåtelse för sin synd.
And how man can receive forgiveness for sin.
Bli född på nytt.
And be born again.
Och få evigt liv med Gud.
And receive eternal life.
Så människor kom och gick.
So So people came and went.
Och det är ganska fascinerande.
And it's quite fascinating.
Att inte en enda gång.
That not even a single time.
Så talar han om eller talar han i termer som att han skulle vara Caesars fånge.
He says that he's the prisoner of Caesar.
Vi läste här i Efesierbrevet.
And we read in Ephesians.
I första versen.
In verse 1.
Att jag är en fånge i Herren.
That I'm a prisoner in the Lord.
Han var helt övertygad om.
He was completely convinced.
Att det var den suveräne guden som hade tillåtit den här situationen.
That the sovereign God had allowed the situation.
Och när vi läser Filipperbrevet.
And as we read in Philippians.
Ett annat av de så kallade fängelseepistlarna.
Another of the prison letters.
Så ser vi det att han säger att allt det som var kanske i hans värld svårt och felaktigt.
We see that everything that was difficult and wrong in his world
hade fungerat så att det samverkade till det bästa.
Work together for the best.
Och att det budskap han hade.
And that the message that he had.
Hade nått till fler människor än vad som tidigare var fallet.
Had reached out to more people than before.
Till och med att det hade nått in i kejsarens hus.
And it had even reached to the house of the emperor.
Men vad var då?
Household of the emperor.
Vad var då situationen där i Efesus?
And what was the situation in Ephesus?
Vad var levnadsvillkoren?
And what were the living conditions?
Bedrövliga.
They were miserable.
Halva befolkningen var slavar.
Half of the population were slaves.
Den andra halvan var i princip fattig.
And the other half was poor.
Arbetare, köpmän, vad det nu kan vara.
Workers and merchants.
Det var bara en liten grupp med aristokrater som hade egentligen ett bra liv.
And then there was this small group of aristocrats who had a good life.
Så det var ett tungt liv.
And it was a hard life.
Det moraliska förfallet var legendariskt.
And the moral decay was legendary.
I Efesus fanns det en gudinna som hette Diana.
In Ephesus there was this goddess.
Hon hade rest upp en stor staty till hennes ära.
And they had erected a huge statue in her honor.
Var en slags sexgudinna.
She was kind of the sex goddess.
Det fanns tempel och tempelprostitution.
And there was a temple and a temple prostitution.
Man tillbad alla tänkbara olika gudar förutom den här gudinnan Diana.
And they worshipped many other gods apart from this Diana.
Samhället präglades av en ofattbar grymhet.
And this society was incredibly cruel.
Romarna var redo att marschera vart som helst för att slå ner ett uppror.
The Romans would go anywhere to appease a rebellion.
Och när man gjorde det.
And when they did.
Så kunde man korsfästa hela byar.
They could crucify entire villages.
För att statuera ett exempel.
Just to give an example.
Paulus visste vad som fanns i Efesus.
Paul knew what there was in Ephesus.
Han skrev från Rom till Efesus.
He was writing from Rome to Ephesus.
Han väntade på att bli förhörd inför Nero.
And he was waiting to be interrogated before Nero.
Och vad är det då han säger till dem?
And what does he say to them?
Han rekommenderar dem att tänka på all orättvisa.
He's recommending them to think of all the injustice.
Ta sitt sociala ansvar.
To take their social responsibility.
Gör det bästa av situationen.
And make the best of the situation.
Nej, han säger inte det.
No, that's not what he's saying.
Han säger bara, uppfyll din kallelse.
He says, fulfill your calling.
Och vad är det för kallelse han talar om?
And what is this calling that he's
talking about? Att följa Gud.
To follow God.
Och han säger det i all enkelhet.
And he just says, in all simplicity.
Han beskriver kyrkan på tre olika sätt.
He describes the church in three different ways.
Han beskriver den som en kropp.
He says, calls it a body.
Där Kristus är huvud.
Where Christ is the head.
Han beskriver det som ett tempel.
And he describes it as a temple.
Som är byggnaden för och boendet för den helige ande.
Which is the building and dwelling place of the Holy Spirit.
Men han talar faktiskt om den också som en armé som står under en kungs befäl.
But he also talks about it as an army under the command of the king.
I andra Korinthierbrevet 4:18.
In 2
4:18.
Second Corinthians 4:18.
Så talas det om att det talas om det synliga och det osynliga.
It talks about the visible and invisible.
Och det står att det synliga förgås.
And it says that the visible things will perish.
Men det osynliga består.
But the invisible will remain.
Det finns två världar.
There are two worlds.
Den synliga och den osynliga.
The visible and the invisible. Båda and invisible.
Båda är lika verkliga.
And both are just as real.
Men den fysiska världen kom ur den andliga.
But the physical world came out of the spiritual.
Och den fysiska världen i dess nuvarande tillstånd kommer inte att bestå.
And the physical world as it is today will not remain.
Så han säger, vi ser någonting mer.
So he says that we see something more.
Vi ser någonting bortom det fysiska och materiella.
We see something beyond the physical and the material.
I den materiella världen.
And in the material world.
Så finns det auktoriteter.
There are authorities.
Han satt själv fängslad under den romerska auktoriteten.
He was imprisoned himself by the Roman authority.
Caesar var ytterst ansvarig.
And Caesar had the ultimate responsibility.
Men när Jesus stod inför Pilatus.
But when Jesus was before Pilate.
Så säger Jesus att du skulle inte ha någon auktoritet över mig.
Jesus says that you would have no authority over me.
Om inte den hade blivit dig given från ovan.
Unless it had been given to you from above.
Och efter den stunden.
And from that moment.
Så försökte Pilatus fria.
Pilate tried to set him free.
Därför att han förstod någonting.
Because he understood something.
Att i denna fysiska värld.
That in this physical world.
Där romarna regerade.
Where the Romans were reigning.
Där hade han makt och auktoritet.
Then he had power and authority.
Men den mannen som stod framför honom.
But the man who was in front of him.
Han var annorlunda.
He was different.
Han kom från en annan värld.
He came from another world.
Men han kom in i den här.
But he entered this world.
Inte för att vid den tidpunkten regera världen.
Not in order to rule over the world at that time.
Utan att vid den tidpunkten komma in för att bli världens frälsare.
But at that time he would come into the world to become the savior.
Och han var beredd att gå till korset.
And he was prepared to go to the cross.
Men han sa ingen tvingar mig upp på detta kors.
But he said that no one will force me up on this
ingen
cross.
Kan göra det.
No one can do
ingen
that.
Kommer göra.
And no one will do that.
Står det i Johannes kapitel 10.
It says in John chapter 10.
Att jag ger mitt liv.
That I give my life.
Frivilligt.
Voluntarily.
För att sedan ta upp det igen.
So that I can take it up again.
Och det här är ganska intressant.
And this is quite interesting.
Vi lever i den här världen.
We live in this world.
Vi är satta i den här världen.
We are put into this world.
Vi har begränsningar i den här världen.
We have limitations in this world.
Och vi är inte här för att upphäva de här sakerna.
And we're not here to annul these
things. Vi lyder auktoriteten.
We obey.
Det enda undantaget som vi ser i Bibeln.
And the only exception that we see in the Bible.
Det är när man försöker lägga band på de troende att inte förkunna det frälsande budskapet.
It's when you try to force the believers not to preach the saving gospel message.
Men för oss så finns det en frestelse.
But for us there's a temptation.
Att mobilisera alla goda krafter.
To mobilize all the good forces.
Och ta itu med orättvisor.
And to deal with the injustices.
Vi ser bara det synliga.
We only see the visible things.
Men faktum är att det synliga är bara symptom egentligen på en orsak.
But the visible things are just a symptom of the cause.
Och vad är orsaken till alla de här symptomen?
And what is the cause of all these symptoms?
Människans uppror mot Gud.
It's the rebellion of man.
Och vad är lösningen på det?
And what's the solution?
Det är inte att förbättra.
It's not to make it better.
Det är att bli född på nytt.
It's to be born again.
Och det var Jesu budskap.
And that's the message of Jesus.
Jesu budskap var inte att vara snäll mot varandra.
The message of Jesus was not that we should be kind to each other.
Det är jultomtens budskap.
That's the message of Father Christmas.
det är inte Guds budskap.
It's not the message of God.
Jesu budskap var människan är fallen från Gud.
And the message of Jesus was that man has fallen from God.
Och den enda lösningen är.
And the only solution is.
Att Gud var tvungen att bli en människa i Jesus Kristus.
That God had to become a man in Jesus Christ.
Full människa och full Gud.
Completely man and completely God. In one person.
Denna person.
And this person.
Kom in i världen.
Came into the world.
När tiden var fullbordad.
And when the time was right.
Levde ett fullkomligt liv.
And he lived a perfect life.
Under undervisade 12 lärjungar.
He was teaching 12 disciples.
Utmanade det religiösa etablissemanget.
And challenging the religious establishment.
Så småningom stod han inför romerska auktoritet.
But in the end he was before the Roman authority.
Han blev dömd till döden.
He was sentenced to death.
Helt och hållet enligt Guds plan.
And that was entirely according to the plan of God.
Som han frivilligt underordnade.
And he submitted himself voluntarily.
Och nu stod han där.
And now he was there.
Och han gav sitt liv.
And he gave his life.
Så han var den största revolutionären som någonsin har levt.
So he was the greatest revolutionary that ever existed.
Men vad var hans budskap?
What was his message?
Vi kan inte reparera oss själva.
It was that we can't repair ourselves.
Vi måste bli födda på nytt.
We must be born again.
Det blir vi genom att tro på vad Gud har gjort.
And we will be if we believe in what God has done.
Vad ska vi göra för att göra Guds gärning?
What must we do to do the works of God?
I Johannes 6, vers 28.
In John 6, 28.
Tro på han som han har sänt.
Believe in him whom he has sent.
Det är lösningen.
And that's the solution.
Tänk på tre saker kort.
I just thought of three things briefly.
Det första, det är att kallar jag för tillbaka till verkligheten.
And the first one I call back to reality.
I princip alla de nya testamentliga epistlarna.
In principle all the New Testament gospels. Letters.
De följer en viss ordning.
They have a certain order.
De börjar med läran eller doktrinerna.
They begin with the teaching, the doctrines.
Så följs de av en tillämpning.
And then they have the application.
Vi brukar börja i andra änden.
We usually begin at the other end.
Vi börjar på något sätt med att göra saker.
We begin by doing things.
För att sedan tror vi att vi kommer någonstans där vi etablerat en sanning.
Because then we believe that we come somewhere where we can establish truth.
Men här ser vi hur han börjar med att undervisa vilka vi är.
That he begins by teaching about who we are.
Och sedan följs det av en tillämpning.
And then this is followed by an application.
Guds största intresse är inte vad kyrkan gör.
The main interest of God is not what the church is doing.
Utan vad kyrkan är.
What the church is.
Vad är kyrkan?
And what is the church?
Vi är hans kropp på jorden.
We are his body on earth.
Och jag tänkte också på hur som kristna så är vi ett exempel, ska vara ett exempel för världen.
And I was thinking that as Christians we should be an example to the world.
Att reflektera Jesu natur.
To reflect the nature of Jesus.
Så vi kommer tillbaks till verkligheten.
So we return to reality.
Och den enda plats där vi egentligen kan bli påmind om den verkligheten, det är i hans ord.
And the only place where we can be reminded about this reality is in his word.
Det andra jag tänkte på.
And the second thing that I was thinking about.
Är att allting är till hans ära och pris.
Is that everything is to his glory.
Det läser vi om i Efesierbrevet 1:6.
We read that in Ephesians 1:6.
Och i andra Korintierbrevet 4:6.
And in 2 Corinthians 4:6.
Talas det om hur ljus ska lysa ut ur mörker.
It says that the light will shine into the darkness.
Men vi umgås med honom.
And that when we have fellowship with him.
Så reflekterar vi det ljuset.
We reflect this light.
Och i någon mån så blir det synligt i den här världen.
And it will be shown to this world to some extent.
Och han är huvudet för sin församling.
And he is the head of his church.
Vi är hans kropp.
And we are his body.
Intressanta tankar.
Interesting thoughts.
I Efesierbrevet 2.
In Ephesians 2.
Verserna 19 och 20.
Verses 19 and 20.
Talas om hur en grund har blivit lagd.
It says that a foundation has been established.
Profeten av apostlarna.
And the prophets and the apostles.
Nu bygger vi vidare på det.
And now we are building on that.
En byggnad.
A building.
Som talar om att den helige ande bor i oss.
Which means that the Holy Spirit is living in us.
Så vad är kyrkans kallelse?
So what is the calling of the church?
Att göra synligt den osynlige Kristus.
To make visible the invisible Christ.
Att göra synligt det som är osynligt.
To make visible the things that are invisible.
Gud har valt att inte uppenbara sig själv i den här världen synligt.
God has chosen not to show himself to this world.
Han gjorde det när Jesus kom in i världen.
He did it when Jesus came to this world.
Och vittnesbördet om honom lever kvar.
And the testimony about him is still here.
Till och med utan att vi ens tänker på det för vår tideräkning är baserat på det.
We don't even think about it, but even how we count years.
Men han gjorde
det. Based on that.
Allting är till hans ära och pris.
And everything is to his glory.
Han vill upplysa oss om den planen.
He wants to tell us about this plan.
Att Gud hade en plan.
That God had a plan.
Från första början.
From the very beginning.
Att återupprätta sin skapelse.
To restore his creation.
Som han lät falla.
He allowed it to fall.
Men han vill återupprätta.
That he wants to reestablish it.
Och församlingen är detta svar.
And the church is this answer.
Var och en som tror på detta.
Each one who believes in this
blir en del av hans församling.
Will become a part of his church.
Det har ingenting att göra med något mänskligt medlemskap.
It doesn't mean that there is a human membership.
Utan det handlar endast om jag tar emot hans vittnesbörd.
But the only thing it's about is that do I receive his testimony?
Det är intressant att se i Bibeln att det står att vi är ett utvalt släkte.
And it's interesting to see in the Bible that we are a chosen generation.
Ett kungligt prästerskap.
A royal priesthood.
Ett heligt folk.
A holy people.
Ett eget Guds folk, eller ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärning.
God's own people that will proclaim his holy works.
Det är intressant att se strukturen.
And it's interesting to see the structure.
Att ni är för att ni ska kunna göra.
That you are so that you can do.
Men vi försöker att göra så att vi ska kunna bli någonting.
But we try to do so that we can become something.
Men vi kan inte göra någonting för att bli någonting.
But we can't do something to become something.
Vi blir gjorda till någonting.
But we are made into something.
För att vi sedan ska kunna göra.
So that we can then do it.
Så det är det som är strukturen.
But that's the structure.
Det är Gud som gör arbetet.
God is doing the work.
Han erbjuder frälsningsbudskap.
And he's he offers the salvation message.
Vi tror på det.
And we believe in it.
Vi blir födda på nytt.
And we are born again.
Vi har hans ande boende.
And his spirit is living in us.
Om vi när den nya skapelsen.
And if we feed this new creation.
Genom hans
through his word.
Då växer vi i nåd och kunskap om honom.
Then we grow in grace and knowledge about him.
Och på grund av vad vi har blivit gjorda till.
And because of what we have been made.
Kan vi nu göra någonting.
We can do something.
Som förhärligar honom.
That glorifies him.
Och som gör honom synlig i den här världen.
Which will make him visible in this world.
Så kyrkan har en gemensam uppgift.
So the church has something in common thing to do.
Men ansvaret är individuellt.
But the responsibility is individual.
Så tillbaks till verkligheten.
So back to reality.
Som beskrivs i skriften.
Which is described in the scripture.
Allt är till hans ära och pris.
And everything is to his glory.
Och den tredje och sista punkten.
And the third and last point.
Vad är då Jesus sanna kännetecken?
What is all the true signs of Jesus?
Vi går tillbaks till Efesierbrevet 4 där vi började.
We return to Ephesians 4 where we began.
Vers 2.
In verse 2.
Talas om att vara ödmjuka och milda på allt sätt.
Lonely and gentle.
Att visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.
With long suffering, bearing with one another in love.
Så kyrkan ska vara ödmjuk och mild.
So the church is meant to be lonely and gentle.
Därför att vi kan inte upphöja vår Herre om vi upphöjer oss själva.
Because we can't exalt our Lord if we exalt ourselves.
I Johannes 13:35.
In John 13:35.
Så ser vi att kärleken mellan folket i kyrkan.
We see that the love between people in the church.
Är det primära kännetecknet för lärjungen.
Is the primary sign of a disciple.
Vi ser väldigt lite om vad Bibeln säger egentligen om engagemang i olika saker.
The Bible doesn't speak a lot about being involved in different things.
Kyrkan har många gånger försökt att bli involverad i det politiska.
The church has many times tried to be involved in political things.
Medborgarrättigheter och annat.
with human rights and stuff.
Jag säger inte att människor inte har åstadkommit någonting genom detta.
And I'm not saying that people haven't achieved something through this.
Men det jag säger är,
but what I'm saying,
att det är inget exklusivt som kyrkan gör.
That this is not something that is that only the church is doing.
Det gör också andra organisationer.
Also other organizations can do the same thing.
Så vi gör det de kan.
So we do what they can do.
Men de kan inte göra vad vi kan.
But they cannot do what we can.
De har inte vårt budskap.
They don't have the message that we have.
Det budskap vi har.
And the message that we have.
Om möjligheten att bli frälst genom tron på Jesus Kristus.
About the possibility of being saved because you believe in Jesus Christ.
Den tillhör exklusivt kyrkan.
This message is only for the church.
Så vi ser inte mycket om detta.
So we don't see much of this.
När man tänker sig en kopp.
You can think of a cup.
Så vill vi gärna göra rent den på utsidan.
And we want to clean it on the outside.
Men den revolution som Jesus förde fram.
But the revolution that Jesus brought.
Den handlade inte om att göra koppen rent på utsidan.
It was not about making the cup clean on the outside.
Den handlar om att göra koppen rent på insidan.
But it was about making the cup clean on the inside.
Och det är ingenting som vi förmår.
And this is something that we can't do.
Det är bara han som förmår att göra.
Only he can do that.
Hur gör han?
And how does he do?
Genom att erbjuda frälsning.
By offering salvation.
Som är av nåd.
Which is by grace.
Genom tro.
Through faith.
Vad heter er kyrka?
What is the name of your church?
Nådens mission.
Greater grace.
No, mission of grace. I det här fallet, därför att annars funkar inte min illustration här. och sen jag pratar alltid med folk. Vad sa du nu? Nordens mission.
And I speak to people, what do you think? What did you say? Nordic mission?
Nej, inte Nordens mission. Nordens mission.
No, not the Nordic mission.
Hur stavar du det?
Mission. How do you spell it?
Nordens. Ja, okej. Varför är det så svårt?
Why is it so difficult?
Nåd, jag säger nåd som man får av Gud när man blir frälst.
Grace that you receive from God when you're saved.
Jaha. Okej. Sa du Nordens mission?
You say the Nordic mission.
Så jag vet inte varför jag säger vi måste byta namn. Men,
you must change them.
Men det är min slutsats. Och det var mitt budskap idag.
Nej, men det var my message today.
Nej, men det är så helt otroligt liksom. Nåd.
It's so amazing.
Det är ett så främmande koncept.
It's so foreign, this
att
thought.
Få någonting som man inte förtjänar.
That you get something that you don't receive.
Hela den här världens system är inriktat på att få det man förtjänar.
And this system in this world is totally focused on getting something that you deserve.
Eller åtminstone andra bör få vad de förtjänar.
Or at least others should get what they deserve.
Vi vill gärna göra oss själva till ett undantag.
And we rather would like to make ourselves an exception.
Men ingen förtjänar frälsning.
But no one can deserve salvation.
Men den är tillgänglig för alla.
But it's available for everyone.
Jesus erbjuder.
And Jesus is offering it.
Hela dagen lång.
All the day.
Räcker han ut sina händer.
He extends his hands.
Säger tro.
And says believe in me.
Världen är full av religiösa människor.
The world is full of religious people.
Som tror på precis vad som helst.
And they can believe in just anything.
Vandra tre varv runt jorden.
If you walk three times around the earth.
Barfota.
Barefoot.
Så kommer du lite närmare Gud.
And you will get closer to God.
Okej då.
Okay.
Då gör jag det.
I will do that.
Men de säger, tro på Herren Jesus så blir du frälst.
But if you say that, so believe in the Lord Jesus, then you will be saved.
Tro att han gjorde allt för dig.
Believe that he did everything for you.
Allt du behöver göra är att acceptera det.
And all you have to do is to accept
it. Då ger Gud dig en gåva, nytt liv.
Then God will give you a gift, new life.
Och den är helt fri.
And it's completely free.
Ja, men du, så enkelt kan det inte gå.
No, it can't be so simple.
Jag tror jag väljer tre varv runt jorden.
I think I'll do this three times around the earth barefoot.
Okej då!
Okej.
Men det är det som skriften säger.
But that's what the scripture says.
I all enkelhet.
In all simplicity.
Människan, Det var detta som judarna levde under när Jesus kom.
This is what the Jews lived with when
Jesus
came. En lag
som de inte kunde uppfylla.
It was a law that they couldn't fulfill.
Och de försökte och de försökte och de försökte.
And they tried and they tried and they tried.
Och Jesus sa, jag har ett bättre förslag.
And Jesus said, I have a better suggestion.
Jag uppfyller lagen åt er.
If I fulfill the law for you.
Och allt ni behöver göra.
And all that you have to do.
Det är att tro på mig.
Is to believe in me.
Min fullkomliga natur och karaktär.
My perfect nature and character.
Min fullkomliga liv.
And my perfect life.
Tro på det så blir det frälst.
Believe in that and you are saved.
Mycket enkelt budskap.
Such a simple message.
Det endas med en ny ande. Endast med en ny ande.
Only with a new spirit.
Och ett nytt hjärta.
And a new heart.
Och ett nytt sinne.
And a new mind.
Så saker och ting kan förändras.
Then things can be changed.
Men ibland så degraderar vi oss.
But sometimes we think more lowly ourselves.
Och så säger vi att nej, men de här sakerna talar om att vi blir frälst och blir född på nytt. Det är inte så viktigt.
These things that about being saved and all that, that's not so important.
Det gäller att rädda samhället.
We have to save this world.
Göra gemensam sak med alla de goda krafterna.
And join all the good forces.
Men Paulus säger inte det.
That's not what Paul is saying.
Situationen i Efesus var inte så annorlunda än vår situation.
The situation of Ephesus was not so different from the situation today.
Vandra värdigt den kallelse ni har fått.
And this is a walk worthy of the calling that you have received.
Vad är det för en kallelse?
And what is this calling?
Vi har blivit insatta i det himmelska.
We have been put into the heavenlies.
Vi har blivit allt av nåd.
We have become everything by grace.
Och han säger, lev nu i detta.
And he says, live in this.
Så att det manifesteras och syns.
So that it's manifested and shown.
Så att världen kan förstå att det finns en levande Gud.
So that the world can understand that there is a living God.
Och att man vänder sig till den Guden.
And that you turn to this God.
Och tar emot frälsningens budskap.
And you receive the message of salvation.
Och när jag gör det.
And when I do.
Då får jag gå.
And I receive this gift.
Så det är inget fel att göra gott.
So there's nothing wrong with doing good.
Men att göra gott kan inte frälsa oss.
But doing good cannot save us.
Det som frälser oss.
The thing that saves us.
Det är tron på Jesus Kristus.
Is faith in Jesus Christ.
Det budskapet går ut i denna värld.
And this message will extend into this world.
På ett fantastiskt sätt.
In an amazing way.
Och som avslutning.
And as to end with.
Så har jag då. En liten tanke för Göran Greider igen.
I have this little thought from Göran Greider again.
Att det inte är du som bestämmer vad som är rätt och riktigt.
That you don't decide what is right.
Du kan ha en åsikt om det.
You can have an opinion about
precis
it.
Precis som jag har en åsikt eller ni har en åsikt.
Just like I have an opinion and you have an opinion.
Men det är Gud som bestämmer hur saker och ting är.
But God will decide what things are like.
Han har sagt att den här världen har fallit från honom.
And he has said that this world has fallen away from him.
Han har också sagt att han vill upprätta det.
But he also said that he wanted to restore it.
Och han gör det genom sin son Jesus Kristus.
And he does it through his son Jesus Christ.
Tro på honom.
Believe in him.
Så blir du frälst.
And you will be saved.
Kan det bli enklare?
Can it be more simple?
Johannes 3:16.
In John 3:16.
Så kallar man Bibeln i miniatyr.
It's called the Bible in miniature.
Ty så älskade Gud världen.
For God so loved the world.
Och han utgav sin enfödde son.
And he gave his own only begotten son.
För att var och en som tror.
So that each one who believes.
Inte ska förgås.
But not to be lost.
Utan ha evigt liv.
But have eternal life.
Och nästa vers.
And the next verse.
Vers 17.
Verse 17.
Är nästan ännu bättre.
It's almost even better.
Ty Gud sände inte sin son in i denna värld för att döma världen.
Because God didn't send his son into this world in order to judge it.
Utan för att frälsa det.
But to save it.
Det är hans budskap till oss.
And that's his message to us.
Och vilket enkelt budskap.
And it's such a simple message.
Det här är kyrkans högsta prioritet.
And that's the main priority of the church.
Att bära ut detta budskap.
To give this message.
Spelar ingen roll om vi är lutheraner, baptister, metodister eller sofister.
It doesn't matter if we're lutherans or methodists or whatever.
Det är samma budskap.
It's the same message.
Amen. Jesus, vi tackar dig för de här tankarna.
Jesus, we thank you for these thoughts.
Kyrkans högsta prioritet.
The main priority of the church.
Att berätta om hur evigt liv är tillgängligt för de som tror.
To tell how eternal life is available for those who believe.
Vi ber Jesus att du talar till våra hjärtan.
And we pray that you will speak to our hearts.
Kanske du lyssnar idag på internet.
Maybe you're listening on the internet today.
Du har aldrig fattat det här beslutet.
And you never made this decision.
Be en enkel bön.
Just say this simple prayer.
Helige Ande, övertyga dig i ditt hjärta.
And the Holy Spirit convinces you in your heart.
Att du precis som alla andra har kommit bort från Gud.
That you like everyone else has gone astray from God.
Du kan få förlåtelse för synd.
And you can receive forgiveness for your sin.
Genom att tro på Jesus Kristus.
By believing in Jesus Christ.
Bjud honom in i ditt hjärta.
And invite him into your heart.
Säg Jesus, kom in i mitt liv.
And say Jesus, come into my life.
Fräls mig.
Save me.
Tack att frälsningen är om dig.
Thank you that salvation is by grace.
Genom tro.
Through faith.
Ingenting jag kan göra själv.
It's nothing I can do myself.
Bara ta emot det.
Just receive it.
Tacka för att jag får bli ditt barn.
And say thank you that I can be your child.
Av nåd.
By grace.
Genom tro.
Through faith.
Kort och gott.
Simply.
Inga tre varv runt jorden.
No three laps around the world.
Herre, vi tackar dig för detta enkla budskap.
We thank you, Jesus, for this simple message.
Du fattade det beslutet i ditt hjärta.
You made that decision in your heart.
Så säger skriften att du är ett Guds barn.
Then the scripture says that you are a child of God.
Vi tackar dig för det.
Thank you, Jesus.
Välsigna oss nu.
Just bless us now.
I ditt namn.
Amen.
Amen.